Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Är du redo?
Jajamän.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hallå.
Sommaren är här. Skandiamannen utpekad som trolig Palmemördare. Allsvenskan är igång och vi har ett fullmatat schema där vi ska gå igenom de hetaste matcherna, de bästa lagen och årets första krislag som givetvis är
Helsingborg.
Helt rätt, Helsingborgs IF. Men först, Per Boman, inget helt säkert vapen, men en ganska övertygande utläggning av åklagaren Christer Petersson, eller?
Ja, jag tycker väl att presskonferensen var... den var ju 2+. Alltså jag tycker att de skötte sig... De var ju så här overhead 80-tals... folkhem Sverige på ett trevligt sätt.
Men, jag hade men är det inte skönt att det är det? Vill man verkligen liksom ha någon sån där PR-tillrättalagt jox som det alltid är nu för tiden? Var det inte ganska befriande när det satt liksom två torra myndighetspersoner och drog det där kanske på ett sätt som alla inte riktigt förstod när det kom till vapnet och de här bitarna?
Jag förstår vad du menar, men det känns inte riktigt folkhemsk byråkrati svenskt att säga att någon är en blandmissbruk.
Det var illa.
Sammanfatta någons liv som en blandmissbrukare från Sollentuna. Det var lite oväntat.
Ja, det var illa. I övrigt får väl den fortsatta rapporteringen också ge sig. Och faktum är ju att det de säger är vi har en huvudmisstänkt. Vi hade velat ta in honom, vi hade velat utreda honom ordentligt. Det har inte gjorts, där står vi kommer inte längre, därför lägger vi ner det. Och då går det kanske inte att vara supertydlig heller liksom. Jag tycker de har gjort det väldigt bra på många sätt, och problemen ligger bakåt i tiden. Och jag menar, jag skrev själv en krönika om det. Jag landade i slutsatsen att Palmemordet prövar vårt tålamod i 34 år. Nu prövar det vår acceptans. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning om man säger det själv.
Ja, men jag tycker väl att anledningen till att ett antal människor blev besvikna var ju såklart då att många hade väldigt höga förväntningar. Mm. Man hade ju väntat sig i princip en lista på folk som stod bakom konspirationen. Ja, helt enkelt. Den här människan beordrade, den här människan gjorde det. Liksom. Här har vi teknisk bevisning och så vidare. Mm.
Vi har en spaning här också i vår studio. Vi brukar ju börja med en sådan. Den är lite annorlunda den här gången. Vi tänkte nämligen berätta lite om hur det är att vara på de här arenorna nu när allsvenskan är igång inför tomma läktare. Vi har ju privilegiet att få se de här matcherna live då, i egenskap av utsända från mediebolag. Hur är det? Vad händer där på läktaren?
Det är som du säger ett privilegium att vi får vara där. Det får man ju verkligen. Det är ju många som skulle vilja ha de platserna, så att det måste man ju verkligen ta det ansvaret och försöka göra någonting bra utav det när man är där då.
Upplevelsemässigt är det ju inte så stor skillnad att sitta framför, jämfört med att sitta framför tvn dock.
Ja, det är en sak som skiljer sig. Och det är ju att man hör lite från tvn, men på plats hör man ju faktiskt allting som spelare och ledare säger.
Vad har du hört som klarar censuren?
Ja, men det som är intressant är ju att Rickard Norling sen, precis som Andreas Alm gjorde AIK, sen några år tillbaka bara pratar engelska nästan. Det gör ju att han även pratar engelska med domaren. Referee! Referee! Vilket är speciellt eftersom domaren är svensk. engelsk. Och att han ibland också hamnar i någon slags blandning av engelska och svenska, vilket gör att han får någon slags utländsk accent och kan skrika typ bravo, bravo.
Det låter ju som en spanska eller italienska.
Ja, precis. Men det blir någon slags mix där då. Och en annan grej som jag då tänkte på angående det att man hör spelarna, det var ju att Carol Metz har ju den här typ psykotiska vinnarinstinkten som ibland är lite, kan man tycka är lite lökig, du vet, den typen som säger men som går över lik för att vinna och bla 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 bla. Men det gör också att han är jävligt hård på planen mot medspelarna. Så i andra halvleken så skrek han, var nästan liksom, skrek han nästan galet mycket på Ylitupa. Fucking pass the ball, fucking pass the ball, fuck you, liksom den typen av grejer. Så till slut fick Sebastian Larsson skrika liksom be positive och dra honom i örat. Så sådana grejer är ju intressant att man får följa liksom, för att jag förstår att Larsson grep in där med tanke på att Ylitupa är väl inte den som kanske växer av den typen.
Hur reagerar Ylitupa? Såg du någon liksom hängde han med huvudet eller tugga han i sig?
Han har ju det där inåtvända liksom.
Det karga finska, ja, det du ska komma åt där nu.
Nej, jag vill ju inte generalisera. Jag sa att han personligen är ju, har ju det här, det är svårt att tolka hans utseende ibland, eller hans ansikts, hans minspel. Men jag tror inte han växer av det, så kan man säga.
Nej. Jag var ju på Tele 2 Hammarby Östersund, och ja, som sagt, det var tomt. Men förbundskapten Jan Andersson var där. Vi småpratade lite. Han berättade en rolig grej, Jan Andersson, apropå att vi nämnde Palmemordet lite innan. Jag var ju nere på Sveavägen och gjorde en liten tv-grej där och berättade lite om hur man tror att det har gått till och så på, i samband med vår rapportering på den här dagen då när lösningen skulle presenteras. Och nu när jag träffade Janne på Tele2, då kom han fram till mig och så sa han att du, vi såg det här om dagen. Jaha, vadå? Nå, men på Sveavägen. Du stod där och pratade i tv och vi smög bakom där, jag och Wettergren, assisterande då. Och du noterar oss ens inte. Så att de där spaningarna du har kring Palmemordet, vet du fan, när du inte ens märkte att vi gick förbi bakifrån, sa Janne och log. Sen var ju Zlatan på Tele2 också, visade sig efteråt. Honom såg vi dock inte röken av. Han måste ju suttit gömd i någon mörk loge någonstans. Det var ju Fotbollskanalen som avslöjade detta då. Vilket ju var en bra nyhet förstås, eftersom den senare hade en relevant bäring också i att Zlatan då hade varit nere i omklädningsrummet, och det är inte tillåtet enligt det här protokollet då. Vilket jag tycker att man ska följa nu när fotbollen har fått gå igång. Då får man faktiskt vara lite noggrann där. Men det man kan säga om det är att 45 minuter har vi på oss. Och när matchen är slut så har vi 45 minuter på oss innan vi blir utkastade från arenorna. Vilket också är fair, det får man acceptera. Men det innebär är att det blir en kort presskonferens nere vid liksom på inneplan mer eller mindre. Man står och pratar med tränarna. Båda tränarna dyker upp lite bord och så. Och sen får man begära ut vilka spelare man intervjuar och så kommer de. Och sen har i princip alla de där 45 minuterna gått. Särskilt då om man är kanske själv där. Så att då får ju reportrarna sitter ju utsmetade utanför arenorna och skriver. Sitter ju liksom rakt på marken och hamrar ungefär som EM 2004 när arenorna bommade igen och man kastades ut där. Det är väl kanske ingen jättebra arbetsmiljö, men det får man väl ta. Jag funderar bara lite på hur de ska lösa detta den dag det ösregnar med alla datorer och allt liksom. Om de ska dyka upp det eller om de flyttar in det då, vi får väl se. I övrigt så kan vi väl kasta oss på det vi egentligen är här för att prata om, det vill säga det fotbollsmässiga. Och vårt första ämne, eller vår första match, eftersom vi tänkte gå igenom de här matcherna i princip allihopa, är Hammarby, Östersunds FK. Och varför börjar vi med Bayern? Jo, för att jag tycker att Bayern har varit bäst hittills. Det är naturligtvis en otroligt tidig spaning, men jag skulle säga att den fortfarande är relevant. Just av den anledningen att vi har pratat i månader om hur lagen ska förbereda sig och vilka som kommer ha tränat bäst när det väl då går igång efter den här rekordlånga coronaförsäsongen. Vilka är närmast ett matchtempo? Och sen kliver Bayern ut då och spelar egentligen precis som i höstas när de tog 8 raka. Hade de haft ett par andra tröjor på sig, låt säga att de hade spelat i rött, orange och rosa, så hade man ändå sett, vad fan, det är ju Hammarby som lirar. För att det var de här anfallen som börjar med att vänsterback Dennis Widgren kommer upp ganska högt. Tankovic kliver in i ytan mellan motståndarnas backlinje och Bojanic slår sin liksom patenterade genomskärare. Vilket ju också är ungefär så deras första mål går in. Så att det var närmast exakt så som Hammarby såg ut i höstas. Det tycker jag är ganska imponerande. Mm. Att det är klart de har samma spelare, och så här, men det brukar ta längre tid. Men gjorde det inte här. Utan Hammarby var Hammarby var Hammarby. Hammarby var Hammarby under Billborn, ska jag säga. Och det är klart att skärpan saknades där. Så sett syntes det att det är en premiär. De var inte lika skarpa. I fjol hade den här matchen slutat 4-5-0 istället. Nej, i fjol kanske den hade slutat 4-5-1 eller 2. Mm. För att nu var de också bättre defensivt, tycker jag. Mm. Jag tycker att Dennis Wigren, vänsterbacken, han spelade alltså med en hårdhet i kroppen som han inte gjorde någon gång under tidigare säsong. Jag vet inte vad han har käkat i vinter, men något nyttigt är det. För att han var stenhård i kroppen, om det inte bara var för att han nu mötte sina gamla lagkamrater då. Men vi har ju klagat på Wigren, vi tycker att han har fantastisk passningsfot, jättefin spelhjärna, bra offensivt, men att han är för vek i duellspelet. Det var han inte längre i den här matchen. På andra ytterbackskanten, Tim Söderström spelar ju där. Och där har vi pratat om att Bayern saknar konkurrens, för det är bara Simon Sandberg. Men nej, Tim Söderström, jättebra. Hans bästa match jag har sett honom göra i Hammarby, tror jag. Och den gör han alltså på en helt ovan position.
Ja, men det tycker jag är intressant.
Ja,
jag
menar, du ska få kommentera allt detta, jag ska bara säga min tredje här. Och den tredje iakttagelsen jag gör då, det är ju målvaktsfrågan. Mm. I fjol tog det lång tid innan Bayern hittade en bra lösning på målvaktspositionen. David Ostedt som står nu och tycks vara uttalad första keeper osar av trygghet. Jag tror att backlinjen, eller jag såg att backlinjen uppträder mycket tryggare när de har den här målvakten bakom sig än vad de gjorde i början av förra året. Sen så blev det ju bra med Blažević mot slutet av förra säsongen också, men det här känns tryggt defensivt för Bayern, så jag skulle säga att Bayern ser jävligt bra ut helt enkelt.
Nej, men fan vad intressant, och jag tänker ju på det här med framförallt Tim Söderström då på högerbacken, för jag menar i teorin så all de styrkorna som Billborn har pratat så mycket om, det här med hans otroliga driv med bollen, hans förmåga att löpa länge och snabbt med bollen, hans lungor, det borde ju funka väldigt bra i just den högerbacksrollen i Hammarby när man ska äga hela kanten. Mm. Men det tänkte jag att det var liksom mest teoretiskt liksom. Jag tänkte att det funkar nog inte kanske sen i verkligheten, men nu fick han ju rätt, Billborn. Man har ju varit ganska, inte kritisk, men man har ställt sig frågan till hans ständiga hyllning av Tim då. Men nu får han ju rätt, och det är ju kul att höra. Kul för honom också att han kom in i det liksom.
Ja. Svagheterna ska jag ta med Bayern då. Och det var att det var ingen lyckad premiär för Paulinho detta. Eller nej. Debut då. Allsvensk debut för Häcken. Han började med att bomma en straff som han slår väldigt, väldigt lamt. Och han såg inte riktigt ut att funka i den här ensamma spetsrollen då.
Det är sant. För jag pratade ju med honom inför matchen. Och då sa jag, vilken position vill du spela på egentligen? Vad vill du spela? Och då sa han, nej men folk tror ju att jag är vänsterytter så nu, bara för att jag spelade där flera år i Häcken. Jag är inte ytter i första hand, jag är central anfallare, jag är nia liksom. Det är klart att jag kan spela på andra positioner, men jag vill vara tydlig med att säga att det är den liksom spetsrollen som är min position.
Ja, han kanske har liksom fått någon indikation då att det är där han ska användas, eller var där han skulle användas i den här matchen då. Mm. Jag tyckte inte riktigt att han funkar där. Jag tycker heller inte att Abbe Khalili, alltså han är så jävla bra, det ser man ju vilken kvalitet, vilken fotbollsspelare detta är. Men det blir nästan för mycket av det goda där. Han får liksom inte det utrymmet. Det är väldigt svårt att få utrymmet från kvaliteter han har. Det blir liksom ytterligare en fantastisk bollspelare, jättefina fotbollsfötter där framför Jeppe Andersen och Bojanic. Och han kom ofta ut, drog sig ofta utåt vänster, och så gick Tankovic in, och det blev väl ganska bra. Men sen i andra halvlek gick ju Abbe Khalili också ner när Bojanic blev utbytt, och gick han ner och tog en av de sittande mittfältsrollerna, och jag tycker direkt man såg att här funkar han mycket bättre. Mm. Jag tror också att Abbe Khalili faktiskt skulle kunna användas väldigt, väldigt bra i Tankovic-rollen, så som Hammarby spelar med sin vänsterytter, att man ska inåt, att man ska ha mycket boll, att man är väldigt delaktig och inte bara ligger och slickar kant, så att säga. Jag tror att där skulle nog Khalili faktiskt fungera riktigt, riktigt bra till vänster, men just i den här nummer 10-rollen, där tror jag faktiskt att de har mer nytta av till exempel Gustav Ludvigsson, så att de får en spelare som hela tiden löper och hotar backlinjen och trycker ner backlinjen och drar isär backlinjen. Men Khalili, visst han löpte jättebra, men det är ju inte så du får ut max av honom. Han ska ju ha boll. Mm. Och han får mer boll som sittande eller till vänster.
Ja, nej, men det låter rimligt. En sista fråga innan man lämnar den här matchen om ÖFK. Var det någon som imponerade där?
Nej, du ska få en klar och tydlig analys av ÖFK också. De ser mycket, mycket tajtare ut defensivt, ska jag säga. Mm. Som sagt, så stod de pall ganska länge mot Hammarby. Ett bra Hammarby, ett väldigt bra Hammarby. Det var ju i 45 minuten som målet kom då. Jag tyckte att de såg mycket mer välorganiserade ut och lojala i försvarsarbetet på ett annat sätt. I och för sig, de använde 10 spelare att försvara med. Och den enda som inte försvarade då var Kadiri. Mm. Jordan Atta Kadiri, som var en stor besvikelse skulle jag säga. Han blev helt nedplockad av David Fällman och Mats Fenger i Bayernförsvaret. Så han kom egentligen inte till någonting. Han vann ett par dueller och tog in ett par bollar. Så, men sen så klev han ju ut med krämpor. Jag tror att han tyckte att det var en rätt jobbig fotbollsmatch att spela. Så det syntes att han har mer att lära helt enkelt. Jag har han i min manager 11. Jag funderar starkt på att redan plocka bort honom. Men han får en chans till eftersom de möter Sirius hemma. Det är ett betydligt lättare motstånd. Mm. I övrigt så står jag fast vid min grundanalys. Att jag tycker att ÖFK har ett för svagt mittfält för att göra några större avtryck i den här allsvenska serien. Men bättre försvarsmässigt som sagt. Mm. Därmed kan vi lämna den här matchen.
Yes.
Och vi går över till Malmö FF Mjällby, eftersom Malmö anser vi någonstans ändå är det laget
jag vill nog säga att,
som har imponerat näst mest, men det har vi inte.
Jag tycker nog kanske att det är Norrköping ändå.
Okej. Men då lägger vi det, vi gör en liten hack i protokollet och återkommer till Norrköping, varför du tycker de är bättre. Men jag fokuserar ändå på Malmö FF mot Mjällby här. För jag skulle precis säga det, att det var ju inte Malmö som lag som imponerade den här matchen, utan det var ju första hand Anders Christiansen då. Mm. Och i övrigt ser det ju utifrån de rapporter jag har fått, eftersom jag inte såg denna match utan Häcken, som att Malmö startelva består av ett gäng individer som ännu inte spelar som ett lag som gör varandra bättre, utan det är väldigt mycket spelare som spelar för sig själva. Och det är klart, då har de en väldigt hög individuell skicklighet, så de löser det mesta ändå. Till exempel som Anel Ahmedhodzic då, som ju har ju liksom gett glidtacklingen en upprättelse och visat hur oerhört effektiv den kan vara. Men det finns ju också något i det gamla uttrycket att måste man glidtackla så står man kanske inte helt rätt eller har hamnat lite fel.
Nu tar du alla mina poäng ifrån mig här, men jag såg ju den matchen igår då, och jag håller med dig, att spela för sig själva kanske låter väl negativt, mer att laget inte satt ihop liksom, mer att lagdelen inte satt ihop. Jag kan börja säga någonting om Mjällby då, eftersom Mjällby gjorde en bra insats, väldigt bra insats efter sina förutsättningar. Och det var ju, precis som Simon Bank skrev i sin krönika, så var det ju i princip exakt samma spel och elva som när de mötte Djurgården borta i kuppen och vann. Då var det ju, förutom att Tamimi tog den här vänster wingbacken den här gången. Och jag tycker att det var...
Han gick rakt in alltså.
Ja, och jag som vänster wingback också. Och jag tycker ju som Tamimi kanske var lite överreklamerad efter sin assist-säsong för 2 år sedan. Så att förvånar mig att han var så pass bra nu, för han var inte så jättebra i Sundsvall förra året. Men det som var imponerande med dem, att de verkligen manövrerade ut Djurgården, och de är på nästan samma sätt nu, extremt disciplinerade men utan att vara typ fotbollsmördare liksom. Och de har ett gäng spelare som jag tycker är väldigt bra, framförallt de tre mittbackarna, Björkander, Watson och så vidare, Lövgren. Och sen då hårt jobbande innermittfält med Viktor Gustafsson i spetsen, även fall de andra två också intressanta. Och sen var det då att de spelade med Sabovic och Moro ihop. Sabovic är ingen, det är ju liksom, han kan bli en 3+-spelare i allsvenskan, men han är inte riktigt där. Man är förståndig, kan hålla i bollen och spela vidare.
Men han är ju ingen anfallare. Nej, heller precis, egentligen, precis, utan snarare en ytter liksom.
Ja, precis, och det gjorde ju att de kunde ju säkra försvarsspelet i första hand, de var ju ganska låga. Men sen var de extremt skickliga då i kontringsspelet. Och hur kunde de vara det? Alltså det var det jag funderade på när jag såg matchen. Vad var det som gjorde att Mjällby kunde dels vinna bollen och sen inte bara sparka undan den, utan då kunna kombinera en liten stund och sen slå djupledsbollen på Moro eller någon annan liksom, eller Joel Nilsson då. Och jag tänker att jag tycker det är konstigt, för nu idag så var det ju ändå så att det var inte så att de var ett jätteoffensivt balanserat lag, Malmö. De körde ju Lewicki och Bachirou tillsammans på sittande mittfält. Det är ganska defensivt balanserat. Med tanke på att Christiansen brukar ju ha en av de rollerna som man spelar, de spelar med 4-2-3-1 liksom. Och därför var jag förvånad över att alltså jag tror helt enkelt att det här återövringsspelet som de har tjatat så mycket om, som Jon Dahl Tomasson har tjatat så mycket om, det funkade ibland men absolut inte överlag. Och det gjorde helt enkelt att Mjällby alldeles för enkelt kunde spela sig ur situationerna och då skapa kontringslägen.
Den spaningen är ju faktiskt jävligt intressant. Vet du varför?
Nej.
För att jag såg ju Malmös första cupmatch när de mötte typ Syrianskas juniorer, kommer du ihåg den matchen?
Mm.
Det var Syrianskas juniorer, ja, de mötte, alltså de hade inte spelare.
Nej, så precis, de har inget lag.
Ja, och den slutade ju typ 20-0 den matchen, eller fan det blev till slut. Nej, men 7-8-0. Något sånt liksom. I början av matchen tänkte jag på att Malmö försökte spela med en återerövringspress som såg ny ut.
Mm.
Men att den inte ens mot det motståndet funkade riktigt. Att de kom liksom i osynk i de här, hur de skulle pressa, hur de skulle styra tillsammans och så. Jämför du med IFK Göteborg som gjorde det där till någon slags konstform i fjol då, så var det väldigt, väldigt långt ifrån. Och det kanske helt enkelt är så att det tar ett bra tag att hitta det här. Och du måste ha väldigt, väldigt lojala spelare som tar det här jobbet. Det är inte så jävla kul att göra det där.
Nej.
Och det är intressant då att din spaning är att nej, det funkar fortfarande inte.
Nej, och jag tyckte då att det var ju det som gjorde att Joel Nilsson, som David Löfqvist sa till oss för två månader sedan när vi på intervjuade honom för några månader, sa han att Joel Nilsson är den som kommer överraska allsvenskan i Mjällby. Han är så pass löpstark, han är dubbelfotad, otroligt snabb, driv med bollen, vilket han visade, han var jättebra. Och Moro då, som är en smartare spelare än många tror, han tar rätt löpning, han löper för laget hela tiden då, han är så här Malmö, så att resten av laget skulle kunna hinna upp och hjälpa till i anfallen liksom. Men det som gjorde att Malmö var inte tillräckligt bra på att vinna tillbaka bollen, vilket gjorde att Mjällby då i ganska lugn och ro kunde iscensätta sina kontringar. Och då hamnade ju Anel Ahmedhodzic och Lasse Nilsson i jättemånga svåra situationer. Nu är ju de klassbackar. Lasse Nilsson fick mycket kritik, men han var ju väldigt stark igen mot den spelen mot Moro, en bra Moro. Och sen var då Anel där och hjälpte till också. Och det kanske var, säg att det var 5-6 situationer där de i sista stund gjorde en vass glidtackling eller liknande. Det är ju inte bra. Det är ju jättedåligt för Malmö att de ska tvingas göra de grejerna. Och det var ju inte för att mittbackarna var dåliga, utan det var för att resten av laget inte hjälpte dem tillräckligt bra.
Men Anel Ahmedhodzic stärker ju sina aktier. Ja, för det är det här som snurrar runt på nätet.
Det syns
nu.
Ju. Ja, men han var ju, alltså, individuellt så var han briljant, det måste jag säga. Jag tycker han var jätteduktig. Och det var kul att se, som du sa, att konstformen glidtackling, som ju har försvunnit i viss mån, att han behärskar den liksom.
Ja, det har ju mycket med underlaget att göra. Ja. En käpphäst du har haft genom alla år här egentligen, det är ju vad som händer med ett lag när man tvingas ställa över stjärnor och när truppen är så bred så att man inte kan spela med alla hela tiden. Nu var ju en lång rad, det var ganska trångt på den där avbytarbänken om man säger så. Det var ganska tunga namn som satt där med Safari, Isak Kiese Thelin, Sören Rex, Tröjstason, rättar man mig om jag har fel. Hur hanterar de det?
Ja, men jag måste säga att otroligt iskallt av Jonald Tomasson att vila Rex och Tröjstason och Kistelin, för att de vet att Häcken är en svårare match. Att då ge Molins...
Men är det verkligen att de vilar?
Ja, det kan ju vara att de tycker de är bättre.
Jag har svårt att tro det, för att i det här läget vad är det viktigaste just nu? Det är att få spela upp spelarna i matchtempo. Att inte ta varje match till att få de spelarna man tror mest på upp i matchtempo. Jag har mycket svårt att säga att det är anledningen till att man går in att han ska vila. Han måste helt enkelt anse att de andra är i bättre form, tänker jag.
Ja, alltså jag gillar ju Molins mycket, men jag tycker inte att han är en bättre center än Kistelin. Även för Kistelin har haft svårt under försäsongen och varit isolerad och sådär, så tycker jag inte det. Tim Pritcha var väl en av dem som klarade sig hyfsat ändå. Antonsson tycker jag var ganska osynlig. Och förfall så är det ju, jag menar, de tre var som, de var ju tajta liksom. Det var som tre stycken, en kedja av tre stycken forward som bara stod och väntade på bollen. De var inte så involverade i spelet, tyckte jag inte. Så det var, förutom Pritcha som hade några fina kombinationer. Men nej, det funkade inte.
Du ska få säga en sista sak, för det som gör att Malmö till slut vinner den här matchen då är i mångt och mycket Anders Christiansens, att han avgör med två klassmål, precis som ofta förra året, att det var han som avgjorde när Malmö som bäst behövde. Du får en halv minut på dig och hylla Christiansen förbehållslöst.
Ja, men vi har ju valt honom till Allsvenskans bästa spelare alla gånger han har lirat hela säsongen i Allsvenskan. Och det har vi gjort för att det har varit så tydligt att han har spelat på en nivå över alla andra. Jag ska inte säga, det finns ju ingen annan spelare som kan sätta de långskotten så kontinuerligt som han har gjort under tiden i Allsvenskan. Han spelar helt enkelt på en egen nivå och är Allsvenskans överlägset bästa spelare.
Bra, vi går vidare till de regerande mästarna, Djurgården, som ju mötte Sirius på bortaplan. Och om det här hade varit något annat lag än just Djurgården, så skulle jag tänkt, sagt och tyckt, fan vad de suger. För att så svagt rent spelmässigt var eller så svag rent spelmässigt var ändå den här insatsen. Men jag är inte dummare än att jag har lärt mig att det är ofta så här det ser ut när Djurgården spelar och vinner. Alltså, de spelar ju som kattskit emellanåt, men sen kommer det en kraftfull mittback upp på en fast situation, nickar in game winning goal och så spikar de igen framför Vajo. Det här är ju Djurgården 2019, och det var så här Djurgården började 2020.
Ja, absolut. Men det jag reagerade mycket på, det var ju hur fruktansvärt enkelt Sirius kunde liksom få vinna bollinnehavet. Inte enkelt, de gjorde det bra och spelade ju vågat, men jag menar, det var ju som att det måste ju bero på att Emil Kujovic och Astrid Adrevic är så pass stationära att de inte i närheten kan ersätta Buya Turays pressspel. Att inte, alltså, Chilufya är ju snabb, men han var lite isolerad på sin kant och kom inte riktigt in. Det var som att de alldeles fick vandra runt där och rulla runt och passa runt, och så stod bara Astrid och Kujovic väntade på bollen liksom. Jag tror inte man kan spela de två tillsammans på bottaplan. På hemmaplan kan jag nog säkert tänka mig det, för att nu sjönk ju, med tanke på att de inte fick något grepp om Sirius högt upp, då sjönk ju även Karlström och Ulvestad väldigt långt ner i planen ju, och liksom stod precis, satt ju knäna på mittbackarna, och så fick Sirius bygga spel. Det måste vara otroligt frustrerande. Jag vet att Lagerlöf sa ju att han tyckte att problemet första hand var att de inte fick kontroll på sitt eget passningsspel. Men tycker du att det var det?
Jag tycker att han har en poäng där. Jag tror att det är en kombination av det du säger och det Lagerlöf säger. För att statistiken visade ju ganska tydligt i första halvlek då, om jag minns rätt nu, att Sirius hade 9 bollvinster.
Ja, 10 till och med, tror jag.
På om det var på offensiv planhalva. Mm. Och det är klart att gör man så många bollvinster, Djurgården hade en jämförelsevis, så är det klart att passningsspelet fungerar inte. Mm. Sen kan det ju vara att Sirius gjorde det här väldigt bra också. Eller vi ska väl säga att Sirius gjorde ju många saker väldigt bra. Men Sirius spelar ju också som ett typiskt bottenlag på många sätt, att de var ju väldigt bra fram till det här straffområdet, och där hade de ju en rad öppna chanser, men ja, de var jävligt trubbiga, och det är klart det kan bero på att det var premiär och allt det här, men de är trubbiga, de har liksom inte den målskytten, de målskyttarna, de måste skapa väldigt, väldigt många chanser helt enkelt, och någonstans är det det som räddar Djurgården i den här matchen. Men som sagt, vi satt så här och pratade ganska ofta om Djurgården förra året också, och någonstans så har de gör det som är nödvändigt, och det gör de ju här också. Plus att när de då tar ut, som du nämner, Ajdarevic och Kujovic, så kan de ju nu sätta in Kalle Holmberg och Haris Radetinac. Mm. Och det är klart, de tar ut två stjärnor och får in två kvalitetsspelare. Framåt har de en ganska bra bredd. Mm. Och räknar jag rätt så var det fjärde inhoppande Oskar Pettersson, den unge talangen, som gör 2-0. Så att de utnyttjar ju sina många byten, sin då offensivt breda trupp på ett bra sätt, och vinner ju till slut matchen komfortabelt av den anledningen då, även om det inte såg så bra ut. Sen är ju truppen fortfarande tunn, det måste man ju säga. Jag menar, när Alexander Abrahamsson går sönder och de får göra det här kvart i tre-ragget Jesper Nyholm då i sista sekund, så det är klart att det säger någonting hur oroliga de är och har varit för mittbacksituationen.
Men jag tänkte bara en sak kring anfallsspelet med oss. Anledningen till att Sirius kunde pressa så högt upp, att kunde våga kliva så mycket och vara så intensiva även och stå högt upp med mittbackarna, det fanns ju inget djupledshot i Djurgården alls ju. Jag tänker på att det märkte sig att de ville ha att Chilufya skulle komma in från kanten och erbjuda det, och så slog han blindbollar i Jesper Karlström och så vidare. Men Chilufya har ju inte riktigt vuxit in i den allsvenska kostymen 100%. Så det var ju, jag tycker det saknades verkligen någonting där vi alltså.
Jag är faktiskt väldigt nyfiken på hur Djurgården kommer se ut på hemmaplan här nu mot Örebro. För nu ska de spela hemma där de är vana att ha sin publik och så här. Det ska bli intressant att se om det ser ungefär likadant ut som de gjorde mot Sirius, eller om de fortfarande liksom kan ta med sig känslan av att spela på sin hemmaborg då, och att den får spelmässiga effekter. Så det blir spännande att se Djurgårdens nästa match.
Ja, men jag tänkte på det du sa om Sirius också. Jag funderar på, liksom, det var ju verkligen ett välskolat juniorlag på det sättet. Alltså, och det, då ska man reliera då kring att Rydström är gammal juniortränare i Kalmar. Liksom, och han sa ju efteråt att ja, resultatet var ju inte bra, men prestationen var ju bra. Liksom, och
det är ju så han är, och det kommer ju ta Sirius ner i graven. Nej, om man inte släpper det där.
Samtidigt så samtidigt så skapar de ju 4 bra lägen, kanske 5 riktigt bra lägen. Så att jag menar, det går ju inte att gnälla på matchplanen. Det går ju inte att gnälla på hur de spelade. Däremot kan man ju fråga sig varför Ola Andersson tog in Kennedy Ibonanike. Jag menar, det verkar ju som att Rydström ville ha en länkspelare som center. En Imar Khalili typ, alltså, eller då Mohamed Said som får spelar den rollen. Och sen får han yttra som löper in liksom. För Kennedy passar inte riktigt in i det här spelet, eller hur?
Men så här är det ju, du säger att de skapar 5 chanser då. Ett topplag kanske behöver 2-3 chanser på sig för att göra ett mål. I längden så blir det väldigt många poäng. Ett mittenlag kanske behöver 5 målchanser då, som du är inne på. Är du det här bottenlaget så kanske behöver 6-7 målchanser. Och då kostar det ett och annat poäng.
Så är det. Men jag tror bara inte att de har skapat fler chanser med en rakare fotboll eller annorlunda fotboll liksom.
Så är det. Vi lämnar Djurgården, eller Sirius Djurgården där och går över till Örebro SK mot AIK. Nya sjövilda AIK. Och jag måste säga att jag tror att den här matchen någonstans sved i Rickard Norlings inre. Just av den anledningen att det totala motsatsen till hur han... Jag tror egentligen vill spela fotboll, men av olika anledningar har insett att man måste ändra på. För här var det var ju liksom positionsväxlingar och ett livsfarligt bollrullande i eget straffområde typ. Och massa saker som AIK aldrig, de blir utskällda om de hade gjort det här förra året av Norling. Nu uppmuntrar han ju det, för att det är så här nya AIK ska spela. Och ganska ofta så löser de ju situationerna. Och då har de ju, då i den här matchen i alla fall, blev ju ÖSK så utdragna. Så att sen var det bara att rulla vidare, och då kunde de i princip rulla hela vägen till en målchans. Så att det var jävligt underhållande att titta på.
Ja,
måste jag säga, du var där.
Ja, exakt. Och jag såg att det raljerades lite så här kring att AIK är bra på att rebranda sig själva, att de är bra på att spinna saker som att de är nya AIK, men egentligen är det bara en ny frän etikett på samma gamla skit liksom. Och det tycker jag verkligen inte. Alltså,
nej,
jag tycker
att det är en helt... det är motsatsen.
Ja, jag tycker det är helt felaktigt, för jag tycker att det är något helt nytt. Ja. Och det är det som vi har skrivit mycket om och pratat mycket om under hela våren. Det här är ett helt nytt AIK. De spelar på ett helt nytt sätt. Jag menar, en sån som Robin Thiel lämnas ju ensam som mittback nästan. Det är ju i den här dynamiken då ska mittbackarna ta sig upp i oväntade löpningar framåt så att det blir svårare att markera, och så sjunker en av innermittfältarna ner och hjälper 10 i uppspelen, och så helt plötsligt Mets den som har mest boll, eller Michel har mycket boll offensivt och så bredd, wingbackarna som är Bilal Hussein och Hassan, de kommer in jättelångt i planen och erbjuder spel och sådär. Så att det är ju...
Ja, men de skickar ju för fan upp yttermittbackarna på målvakt hade inspark liksom.
Ja, precis, alltså, precis.
Det är klart som fan att det här, alltså vi sitter inte och säger att det här är bra säger att det bara är helt nytt.
Ja, det är helt nytt, det är definitivt helt nytt, och det är inget annat lag allsvenskan som spelar så här just nu, riktigt så här. Och det är spännande. Jag skrev min krönika om att det är lite ovanligt, men man ömmar lite för att AIK försöker göra någonting nytt. Man ömmar för att de är ambitiösa på det här sättet, och så klappar man dem lite på huvudet nästan, och det är ovanligt att göra det mot det här liksom stora stygga AIK. Men det gör man, för jag tycker att det är inspirerande att kolla på. Men det är inte jättebra än, som du säger. Det är verkligen inte jättebra. Det var flera spelare som jag tyckte var ganska svaga. Jag tycker Ebenezer Fori inte alls riktigt kom in i det som man hade hoppats. Jag tycker att Paulus Abraham, som man ska ha förståelse för att inte han är riktigt där än, men där tycker inte jag att man ser att det är en riktigt bra spelare, men jag tycker inte han fick ut så mycket av det idag då. Alltså han har ju jättemycket dåliga saker, men också ett snyggt avslut. Det är ju många som inte riktigt funkar. Goitom kommer inte alls in i kombinationsspel och sådär. Men det är ett nytt AIK, definitivt.
Det är intressant då, vi pratade om Malmö FF tidigare, varför tränaren där väljer de spelare han gör, och någonstans måste det vara för att han tror att det är bäst. Jag funderar lite på AIK här, att Rickard Norling spelar en del av de här unga spelarna för att kunna sälja dem, är det för konspiratoriskt?
Nej, det tror jag definitivt, det tror jag inte ens är konspiratoriskt. Jag tror att de ska kunna säga det rakt ut, att enda sättet att överleva framöver nu är om man ska kunna sälja spelare och sälja unga spelare som slår igenom.
Han vet ju att han skulle, bättre för lagets prestation hade varit Lundström eller Lindqvist eller så, men istället har han inne Abraham och Bilal och vem var den tredje? Tihi då, men Tihi kanske spelar kanske mer är på egna meriter, ja. men några av dem kändes ju som att faktiskt är mer för att de är unga helt enkelt.
Nej, men jag känner ju att han på varenda enskilt beslut som han tog i den elvan, så tog han det modiga liksom beslutet, eller det liksom, det var nästan, det kändes nästan krystat som att han var så övertydlig i det. Men det gick ju väl ut den här gången, de vann ju, men Örebro var inte dåliga. Örebro skapar ju egentligen fler heta chanser, framförallt första.
Ja, då fick ju AIKs nya målvakt visa upp sig, som ju jag tyckte såg lite halvtveksam ut i kuppen där, men nu var han ju jävligt stabil, så såg han väl typ ut som Oliver Kahn också.
Ja, nej, men han var otroligt bra med fötterna också, vilket är viktigt om man ska kunna. För jag menar, han och Robin Thie fick ju hela tiden då på hitta nya uppspelssituationer, med tanke på att de andra mittbackarna är ju någon annanstans. Och ibland så hinner Larsson och får inte dit, så då får ju Thie och Haugard liksom lösa det ihop.
Jag är nyfiken i Örebro på din syn på Lane, Larsson, Besara. Besara hade en fantastisk fin genomskärare till Lane, är det väl, som ger ett friläge i första halvlek. En Bojanic-pass som han slår i blindo, vad det ser ut som, men är ju helt kontrollerad och han vet att Lane kommer där.
Ja, det överraskade mig att Besara redan nu var så pass bra, att han redan nu var 4 plus i sin form. Jag vet, han har ju tränat med dem ett tag, men han har ju trots allt inte haft någon matchning. Det har ju inte de andra heller haft i sig, så det kanske är det som gör att han redan nu kan dominera. Han var jättebra. Framförallt första halvlek tycker jag han var jättebra och hittade ett bra samspel och var så självklar i allting han gjorde och tar nästan rätt beslut i alla lägen och
jag fattar inte varför han hamnar i Örebro hela tiden. Han är ju inget ont om Örebro, men han skulle ju platsa i ett högre upp.
Ja, det är ju svagt.
Ett lag som brukar komma högre.
Svagt av, samtidigt, vilka topplag hade behövt just en sån spelare? Ja, kanske AIK. Hade kanske inte gjort just i de här 10 positionerna.
Alltså jag kan ju tycka att Djurgården hade behövt det, men det kanske inte går för Djurgården med tanke på att de har Astrid Ajdarevic till exempel, Kalle Holmberg. Men jag menar, jag tror att ett lag som Djurgården, nu har han varit i Hammarby då, kommer ju den här tramsiga diskussionen in i det igen då, om han skulle gå till dit. Men just som spelartyp, och nu när man i Djurgården inte har börjat Turais löpningar, Alltså, den spelartypen att lirka upp en motståndare varit som klippt och skuren exempelvis i Djurgården.
Annars tycker jag faktiskt att Lane, du frågade om Jack och Jake och Besara då, jag tycker Lane var bättre än Larsson. Han tar många dåliga beslut, Lane, men han väl får ytan att löpa in bakom, jag menar, det uppstår ju ytor med tanke på det du sa, att Michel är ju högt upp som fan ibland. Och han var ju just på den kanten, Lane, så han fick ju löpa in i oceaner av yta och gjorde det ganska bra. Så i grunden så hade nog kryss varit rättvist i den här matchen, om man säger, om antalet chanser som skapades. Men så det var ju skönt för AIK då, i alla fall, att de fick komma undan med 3 poäng.
Vi går över till IFK Göteborg Elfsborg, och där ska jag börja med att konstatera 2 saker innan jag släpper in dig, Per Boman. Och det är att Elfsborg ser verkligen ut som ett riktigt fotbollslag. Josef Okumu är ju grym där bak, alltså. Den här enorme mittbacken. Han spelar ju visserligen då med Odilon-marginaler, men vilken jävla mittback detta är. I fjol drog ju Elfsborg på sig varningar hela tiden genom sitt, det var som att de liksom ville spela aggressivt och hårt och förändra sin attityd. Men det resulterade mest i massa gula kort. I år spelar de rejält, men vinner någonting på det här rejäla spelet, tycker jag. IFK Göteborg, så skulle jag säga att de förmodligen är det sämsta av topplagen, topp 8-lagen, på att vända ett underläge. Alla vet ju hur viktigt det här första målet är i fotboll. Det är ju nästan, jag ska inte säga att det alltid är avgörande, men det är väldigt, väldigt, väldigt ofta avgörande. Men får du första målet mot just IFK Göteborg, eller åker IFK Göteborg på det första baklägesmålet, då kan man i princip publicera krönikan. Det kommer bli blåvitt förlust. För de har egentligen bara 2 riktigt bra verktyg i sitt spel, och båda de är mest användbara vid oavgjort eller ledning, och det är ju den här tidiga pressen och det egna omställningsspelet. Ligger de under i matcherna och motståndarna drar sig hem, spelar mer kontrollerat, då får de inte betalt för det här på samma sätt. Eftersom de har liksom inget inläggshot eller är särskilt bra på att dyrka upp en låg och samlad motståndare à la Bayern, eller ett inläggsspel på fasta à la Djurgården. De har liksom inte de verktygen. För annars tyckte jag faktiskt att IFK var ganska bra, eller IFK var bättre än Elfsborg så länge det stod 0-0. Men när Elfsborg fick sitt 1-0-mål, som kom ju efter en jätteklantig felpass av Sargon Abraham, och sen så är det ett otroligt snyggt klappspel, och det är ju faktiskt en passning sista där från Alm till Frick.
När man tänker att Frick, undrar om han var det medvetet att få upp det i nättaket? Alltså jag tänker att det är nästan att han missar det.
Ja,
alltså.
Jo, men
en meter från mål.
Får du det läget och du har haft det klapp-klapp-spelet, då kan du liksom inte fjösa in bollen. Då måste den ju sitta i nättaket för att liksom sätta den riktiga 5+-pricken. Det var ju omgångens kanske inte snyggaste mål, men det var omgångens svåraste mål utan tvekan, detta Elfsborg-mål.
Jag tänker på, du sa att för jag såg bara delar av den matchen, och då, när jag kollade, då såg jag ändå att Yusuf åtminstone 2-3 gånger, som du säger, bröt bollen jävligt högt upp. Och det kunde bli farliga. Vad var det som gjorde att de inte kunde utnyttja det?
Ja, men det är de ju bra på.
Ja. Och, inte den här gången.
Nej, och med IFK Göteborg är väl också lite som vi var inne på Sirius. De behöver ganska många chanser för att göra sina mål. De har inte de där klockrena avslutarna. Och här hade de inte, Jorgi Karasvili var inte med. Nej. Som är en av de giftigaste spelarna också. En som missar mycket chanser förvisso. Men också hade de Lagemyr där istället som är jättefin. Men det är inte hans position. Och han är inte i matchtempo. Han gjorde en nedtagning, en hög nedtagning som höll frimärkes kvalitet, men i övrigt så syntes
det att det gjorde Björnström i Sirius också.
Ja, okej, då har vi två frimärken och potentiella. Nej, så att det skulle jag helt enkelt säga vad det är, men hade det fått fortsätta att stå 0-0 och Elfsborg var också tvungna att gå lite grann för det, då hade de här bollvinsterna såklart kanske blivit resultatgivande till slut. Men IFK Göteborg har just det problemet, hamnar de i underläge så är de ganska, blir de väldigt lättlästa. De är luriga som fan att spela mot så länge det står 0-0, och framför, eller om de kommer i ledning, eller om de möter ett lag som öser på utan tanke, men annars blir de ganska lättlästa tyvärr. Just Yusuf som du nämnde var ju klart bäst tillsammans med högerbacken Toko då, som ju faktiskt, ja men han ska ju då lämna här nu.
Förläng, vad fan
är,
med han då?
Ja, men han ska ju lämna, men de har ju massa det är ju just på högerbacken har de ju en rad spelare liksom, men det är ju intressant att han, fast han ska sticka om 2 veckor, går före alla andra fortfarande.
Ja, Poja hyllar ju också honom efter
matchen. Han är jättebra, han är ju inte ens högerback.
Nej, precis. Jag tänkte, du skrev ett sms till mig om att Johan Larsson var jävligt bra. Ja, kan du berätta om det?
Absolut. Jag tycker att Johan Larsson har kommit lite i skymundan i hela diskussionen här om de bästa spelarna från första omgången. Jag skulle säga att Anders Christiansen är ju naturligtvis där. Darijan Bojanic är givetvis där. Men Johan Larsson måste också vara med i den här diskussionen. Snacka om att han liksom, han har inga problem att sköta det defensiva, det löser han med förbundna ögon, och han är nästan hela tiden med framåt, och han är jävligt kreativ. Han håller en riktigt riktigt hög klass. Vi pratade om det här någon gång innan, att det är svårt liksom att som högerback, kan man tycka ibland, ha så stor impact på spelet, och vi tänkte det, okej, nu kommer en hemvändare hem, men vad fan, han är högerback liksom. Men jag tror han blir oerhört viktig för Elfsborg, Johan Larsson. Men den som sticker ut, det är Okomo, alltså det är ju en, alltså han kommer spela den här mittback, han kommer spela på jättehög nivå någon gång under sitt fotbollsliv. Han är bra, men han spelar ju med väldigt väldigt små marginaler, som jag sa, Odilon marginaler men det menar jag liksom att det är ju en del chansningar, och det är en del bollar som går lite kors och tvärs och så, men jag tror att han kommer spela på jättehög nivå i sitt fotbollsliv. Jag tror att han kommer spela Champions League för något lag någon gång i framtiden.
Ja, men det som är bra är att han fick ju hela hösten också, vilket gör att han är redan nu, att han kan gå in på en hög nivå direkt då. Ja. Coolt.
Därmed lämnar vi IFK Göteborg och Elfsborg då, 1-0 till Elfsborg som sagt, och går över till IFK Norrköping Kalmar FF. Här har inte jag sett så mycket. Jag vet att Norrköping vinner 2-1. Jag såg Haksabanovic tempoväxling med boll efter 4 minuter, där han liksom ökar, trycker in 1-0, sen får du gärna ta över.
Ja, jag såg den matchen i efterhand då, jag satt på tåget till Örebro när den spelade, så jag kunde se den igår kväll då. Och det är, alltså det kanske är tjatigt, det kanske känns liksom lättläst att man börjar prata om Haksabanovic, men man måste göra det, för att som du säger, riktningsförändringarna, första touchen, ett helt annat tempo i kroppen, helt annat driv med bollen. Det var extremt tydlig klasskillnad mot alla andra spelare på planen. Och vet du vem han liknar? Han liknar Eden Hazard. Han är allsvenskans Eden Hazard med sin låga tyngdpunkt.
Bra rubbe!
Ja, jo, men jag tycker verkligen det. Och jag kollade upp det. Jag såg nu att när Haksabanovic spelade, när han fick utlåna var till Malaga, då sa han att Hazard var en spelare som han ville likna. Och det märks, för att de är väldigt lika varandra. Nej, men han är precis så överlägsen som han var under hösten och förra året. På våren var han ju svag när han kom till Norrköping, men på hösten var han ju otrolig, och han är lika bra nu igen. Han var överlägsen. Jag tänkte på en sån som utöver Haksabanovic, så var det två spelare till som jag var imponerad av i Norrköping, och det var faktiskt att Simon Tern såg väldigt fräsch ut igen. Alltså, det var 2018 Tern igen, på det sättet att det fanns liksom han var pigg i spelet, han var mer aktiv, han trampade förbi sina motståndare, och jag tror att ett av skälen till att han var så fri och så bra i den här matchen var att han hade Erik Smith bredvid sig. Man har ju haft koll på Erik Smith. Man vet att han kan spela mittback och han kan spela in i mittfältare, och att han har en bra fot liksom, och är rejäl och sådär. Men nu tycker jag att han var extremt bra i den här busketsrollen som han hade i Norrköping. Han satte tempot, bytte kant, spelade extremt enkelt. det är svårt att trä in passningar, men han försökte inte på något spektakulärt utan bara ett effektivt kortpassningsspel, vilket gjorde att Norrköping i perioder var otroliga i sitt egna passningsspel helt enkelt. Kalmar kom inte nära dem. Även för de försökte pressa i perioder, de fick bara backa sen liksom, för att Norrköping var otroligt bra på att nysta upp det.
Det var ju så de började förra året, Norrköping, kom du ihåg det? De hyllades ju jättemycket de tidiga matcherna, särskilt på sin hemmaplan.
Förutom mot Helsingborg.
Otroliga passning. Ja, men det var borta. Men alltså precis. På hemmaplan, ja, för sitt otroliga passningsspel. Kom du ihåg, vi sa att de spelade ut AIK och folk pratade om att det blir Norrköping som tar guld och så, men sen fick de inte så mycket betalt för det.
Nej, men jag tycker att de kombinerade det bra. Nu har de dels Axel Bandit från start i den formen. De har han som kan skapa chanser på egen hand i princip, och vilket är otroligt. Och sen har de ju också Nyman som så piggar utanför året i hans djupledsot. Tycker de kombinerade det bra, de varierade det bra. Det här kortpassningsspelet, det här utnötandet av motståndarna med att slå den här lyran ibland också på Nyman som var väldigt vass i djupled åtminstone under perioder. Så jag tycker att de känns lite mer, de känns som att de kan spela på två olika sätt på ett bra sätt.
Men märks det, för vi har ju pratat om deras trupp då, det är ju väldigt tydligt att balansen skiljer sig där. De har inte så många etablerade allsvenska spelare. De har numerärt en bred trupp, men inte så många etablerade allsvenska spelare i den, utan det är många utvecklingsspelare. Märks det på något sätt utifrån den första matchen?
Nej, inte på startelvan. För där körde de ju i princip inga av de unga killarna. Nej,
men det kommer de bli tvungna att göra med tanke på att det är tajt spelschema.
Ja, så är det ju. Det säger ju också någonting. Nu vet jag inte i alla fall... ska vi se, Benarko är skadad eller någonting. Men att det är ju vackert att Lars Krogar som går in som felfotad vänsterback som centrerar planen före Telo och Benarko när de ändå har bra täckning på den positionen. Det gjorde mig ändå glad.
Jo, men Gerson ska ju vara med i en elva, så är det ju bra.
Ja, definitivt.
Finns det ingen plats för honom, då får du ta bort någon.
Ja, men så är det.
Gerson
så är det.
Ska med.
Men sen så klart att det blir ju... Fransson är ju viktig och bra egentligen, men så bra som Tern och Smith spelar nu så får han kämpa för att ta sig in i laget igen. Liksom.
Okay. Kalmar då? Eller nej, vänta. Var det några dueller mellan Levi och Viktor Elm?
Nej, inga att tala om, tyvärr. Nej, okay. Tyvärr, det blev ingen
fortsättning.
Vi har pratat
om det här ordkriget då, att Viktor Elm ska ha sparkat Levi i huvudet, vilket det då Elm dementerar med kraft.
Ja, nej, det var, jag tror inte ens de var nära varandra. Jag såg ingenting sånt, tyvärr. Kalmar, nej, men det var väl ganska svagt, om man ska vara helt ärlig.
Gjorde mål?
Ja, men det var ett jävla mål också. Det var ju Romario som man tycker om för hans vad han har varit de senaste 10 åren där. Men han, det var ju en touch på via muren in i målet på frisparken.
Men det här med att Nanne vill ha fler folk på offensiv plan, var fler folk in i straffområdet då? Du såg inget av det?
Nej, det kan jag inte påstå. Alltså de var småtrevliga, liksom smånätta, försökt ta sig fram. Men det var inte mycket slutprodukt på det. Ingelsson är ju en bra spelare. Han har ett härligt liksom... Så att säga, han kan flytta sig över stora avstånd och ändå behålla tekniken och passningsförmågan och sådär. Men Fröling och sådär, jag vet inte, Isak Jansson, tidiga byten och så. Jag tycker att det är tydligt att det är stor klassskillnad på de här lagen. Man kan säga så här, alla spelare i Kalmar, en av dem har kunnat gå in i Norrköping och göra bra ifrån sig och kunna se ut som att allting funkar som vanligt. Men totalt sett så är alla spelare i Kalmar klassen sämre än spelarna i Norrköping.
11 alibispelare i Kalmar alltså.
Nej, men 11 är klart sämre spelare än de 11 i Norrköping.
Okej, okay, vi lämnar den matchen där och vi går över till Falkenberg, Häcken, som ju jag peggade upp lite för att Häcken då skulle ha gått under radarn, guldtippad endast av Alec Axén egentligen. Och såg jag nu faktiskt våran tv-reporter här, Linn Nordström, hon har Häcken som guldlag igen. Jag tänkte att det kanske finns lite bäring i det här då just i år, med tanke på att Häcken är vana vid att inte spela med stort publiktryck, eller rättare sagt att de andra topplagen som har trupper i någorlunda liknande bredd, att de drabbas negativt av det här med att de blir av med sitt hemma stöd. Ja, helt enkelt att alla stjärnor skulle stå rätt i skyn för Häcken. Men det var, de förväntningarna kom ju definitivt på skam, ska jag säga. Jag skulle säga att Häcken utifrån den förväntningsnivån, som i sig kan ju vara helt felaktig. Det kan ju vara jag som hade lite då för höga, inte förväntningar, men för höga misstankar om att Häcken eventuellt har gått under radarn. Att de var lite väl uppskruvade. För att, nej, jag tror inte Axéns guldtips går in.
Du hyllade ju, åtminstone även för att du skrev om det i krönika, men till mig så sa du att Gustav Berggren var väldigt bra.
Ja, han var jättebra och det var ju intressant direkt då i första 10 liksom. Då kanske man, fan, här kanske finns snart. Och väldigt ofta var det då Berggren, Bojanic Light, som jag tror att jag kallar honom. Han är väldigt fin på bryta linjer, som det heter nu för tiden, alltså att han skär igenom motståndarnas lagdelar med smarta snabba passningar då. Men han har ju liksom inte någon Kasaniklic eller någon Tankovic eller någon ens Paulinho längre framför sig, utan där har han nu då Gustav Nilsson och i den här matchen Jesse Tuominen, och det var ingen av dem som imponerade så jättemycket. Yashin låg ju till vänster i början och Irandust låg till höger. Det tyckte jag inte fungerade. De bytte platsen. Irandust gick över på vänster och Yashin låg till höger. Det fungerade bättre. Men sen fick ju Berggren av i paus. Och jag fattade, då kom Alexander Falsetas in och experterna som kommenterade den här matchen i tv då tyckte att det var något logiskt byte att man gjorde det här. Ja, men ungefär förstärkningen, tog in han istället. Det begrepp jag ingenting. Och jag fattade inte varför han gick ut Berggren. Jag tyckte han var kanske bäst. Men då visade det sig att han hade kollapsat mer eller mindre. Eller att han hade tappat all kraft. Va? Så att det var ju därför han gick ut. Och så att det blev en rätt trist andra halvlek. Så den öppnade ju upp sig. Och det är klart att Häcken hade väl lite fler chanser på slutet såklart. Men det handlar väl mer om att trötthet uppstod och så. Men nej, jag tyckte inte att Häcken motsvarade de här misstankarna om att eventuellt ha gått under radarn.
Nej, men Alm sa ju också efteråt att man ska nog inte vara för besviken på det här resultatet, i princip sa han så, för att jag menar, Falkenberg är ett ännu bättre lag än förra året och att de är väldigt svåra att möta då på just bottaplan. Kan vi säga redan nu att Falkenberg spelar allsvenskan 2021?
Ja, det tycker jag definitivt vi kan säga. Det är helt rätt. Alltså, det är ingen jättelätt motståndare. Och ur det perspektivet så hade väl Häcken då kanske en lite jobbigare match än vissa av de andra. Och så. Men jag tycker ändå att man borde ha sett mer av Häcken om de verkligen liksom ska hota till exempel Hammarby, Malmö, AIK och hela vägen in i mål här. Jag har bara liksom jag har ännu mer svårt att tro det idag än jag hade i förrgår, så att säga. Nej, men jag tycker att Alm har rätt. Falkenberg är bra. Falkenberg är bra och det är Varbergs Boys också som vi ska gå in på här i vårt sista ämne egentligen. Varberg spelade ju borta mot Helsingborg och vi ska givetvis ägna en hel del tid åt Helsingborg, men vi börjar med lite kort om Varberg. De går alltså in i sin allsvenska debut och vinner på bortaplan med 3-0. Det är ju en ganska historisk händelse, får man ju säga.
Ja, nu kommer alltså det här vi pratade om förra veckan om Joakim Persson hypen, den är på riktigt nu helt enkelt i alla fall, så att det var väl så här, det var väl inte helt oväntat att de skulle kunna göra ett bra resultat borta mot Helsingborg, men 3-0 är ju sensationellt.
Jag tror att alla som har tippat Varberg på slentrian sist, vilket jag själv var lite inne på i februari, sen så sköts ju allsvenskan upp och jag fick fundera om på allt där. Jag tror alla som har bara hamrat fast dem sist kan nog kanske få lite problem med det.
Ja, det är möjligt. Jag tror dock inte att någon har underskattat. Jag tror att numera är nog alla så pass pålästa att alla vet att Varberg är ett intressant lag med en intressant tränare som har ett eget spel och som absolut inte kommer bli stryk på sig liksom. Det finns ju mycket i Varberg, men däremot så ska man ju kunna göra det över en lång period i allsvenskan med sämre trupp än de andra lagen liksom. Så det är väl det som gör att de ändå hamnar ganska långt ner de flesta tipsen. Och det är ju också så att nykomlingar brukar ju alltid vara extra bra de första omgångarna. Så att, men det är ju ändå, det går ju inte att snacka bort, 3-0 är otroligt med, jag menar, om jag går igenom startövarna, vilka har spelat allsvensk fotboll tidigare? Möjligen Joakim Linner, Stojan Lukic, Robin Tranberg, sen tror inte jag att det är någon annan. Och det är ju sjukt imponerande.
Sen möter de ju då årets första krislag och det är ju råder ingen tvivel om att Helsingborgs IF är i kris direkt. Dels står den här stjärnsmällen 0-3 på hemmaplan, ett lagbygge som de verkar vara väldigt oroliga kring. Ja, rent av desperata och framförallt desperata kring sin egen ekonomi då. Ändå tar de ju in det här sena nyförvärvet då, Mix Diskerud, vilket ger fansen lite hopp. Och vad händer? Jo, han levererar en fullständigt obegriplig tweet i det här läget, vilket gör att fansen vänder sig mot honom. Det kan man ju tycka vad man vill om, att det blir så enormt kraftiga reaktioner på det. Men det är klart, det är oerhört korkat. Och det blir, någonstans blir det ytterligare ett problem till alla andra problem som Helsingborg har. Och den raden är ganska lång nu. Samtidigt är Helsingborg ett lag med ganska många stora namn då. De har Olof Mellberg som tränare, de har landslagskaptenen Andreas Granqvist i startelvan, Martin Olsson spelar där nu. Och när det liksom, när det börjar gå väldigt, väldigt dåligt för ett lag med så många stora namn, så kommer det också bli väldigt uppmärksammat. Det kommer bli vara ganska hårt medietryck kring det här. Grejerna kommer bli väldigt stora. De kommer absolut inte få kunna arbeta i fred. Det är lätt att det här blir någon form av ond cirkel, negativ spiral direkt, som förstärker Helsingborgs problem. Med den utläggningen så gör det en spontan uppgift här nu. Har något positivt att säga om Helsingborg i det här läget? En talande tystnad.
Nej, men, men låt mig fundera lite. Ja, men jag tänker att Mellberg vågar spela in ny 17-åring som mittback. Är ju intressant. Nu följer ju inte så väl ut.
Vågar han göra det? Var det inte bara för att Andreas Granqvist var sjuk?
Det är extremt dålig bredd på försvarssidan. Där det är ju jättejobbigt. Något annat positivt i HF just nu?
Nej, det finns helt enkelt inget. Och därför är det ganska enkelt att utnämna dem till årets krislag. Det som fick mest rubriker var ju dock den här skiten från Mix Diskerud. Vad tycker du? Var den, det är klart att den är korkad, men ska reaktionerna bli så stora? Ska man hata så här liksom och stick försvinn på vår förening och så här? Vad landar du?
Alltså man ska ju aldrig hota någon eller vara
nej, givetvis inte.
Eller vara elak eller liksom så. Men däremot tycker jag att man kan bli jävligt besviken och förbannad över det liksom. För jag tycker ju att det är någonting med den typen av sköna personligheter sådär. Alltså jag tycker självklart att det är roligt om en spelare är öppen, försöker ge unika svar eller är intressanta människor. Men här är lite mer en person som jag upplever försöker bygga ett skönt personligt varumärke, och att det är viktigare än det jobbet han ska utföra för en förening just nu liksom. Det är viktigare att han är en spännande person som är skönt avslappnad än att han är en bra företrädare för sin förening. Så jag tycker faktiskt att det var jättesvagt och märkligt, helt tondövt.
Jag träffade Jan Andersson på Tele2 och när vi pratade fotboll där så kom han själv in på den här debatten om pengar, ekonomi, som är aktuell nu i Allsvenskan. Just att flera klubbar tigger pengar av kommunen, som i Helsingborgs fall då, och samtidigt så värvar de spelare. Janne var liksom inne på att, ja men ungefär att vi som är djupt insatta i det här, vi förstår kanske att det finns någon form av skillnad, men den är väldigt, väldigt svår att förklara. Det är en svår diskussion, och jag förstår att folk blir upprörda över det här, att man å ena sidan tigger pengar och att man å andra sidan då gör stora spelaraffärer. Det här, vi var inne på Haksabanovic i Norrköping också, så det är inte bara Helsingborg som ägnar sig åt det här. Och hela den här debatten svävar ju också just över Helsingborg.
Absolut. Ja, men det är väl två där med sin boy, alltså det här med Martin Olsson, han får ju ingen lön.
Nej.
Så den värvningen
än så länge. Han ska ju fortsätta spela där förmodligen.
Absolut, men han har inte fått någon lön under hela våren, och det var de ändå väldigt tydliga med när de tog honom. Mix Diskrud är väl en annan, och det är också efter de har bett om pengar tydligt, och den tycker jag är svag liksom. Den tycker jag är märklig. Den tycker jag är fel helt enkelt att göra. Och det är, jag vet inte, alltså, jag vet inte vad tycker folk i Helsingborg? Vad tycker de vanliga, de som inte är diehard HIF-supporter? Hur ser de på,
alltså, Bosse Nilsson, den gamla tränaren, han skrev ju till mig på Twitter efter jag hade lagt ut den här artikeln att han håller med mig om det här liksom. Om det nu här inte liksom är något fejkont, men jag tror att det var hans riktiga, för att det var en del helsingborgare som reagerade på det och undrade hur kan du tycka så här, Bosse, liksom. Så att jag tror nog absolut att det är en fråga som, där det finns ett starkt stöd för att inte agera som Helsingborg gör. Däremot så backas väl Helsingborg upp av de supporterkärnan, så att säga då. Men gemene man i Helsingborg tror jag inte gillar att de ska ha stöd från kommunen och samtidigt göra vidlyftiga spelaraffärer.
Nej, absolut. Ja, jag ser Bosse Nilsson laul, jag skäms. Ja, det var oväntat.
Han representerar väl kanske ganska bra i det här fallet mannen på gatan, så att säga. Tror du inte det?
Jo, så är det nog. Nej, men Nej, jag tycker att Helsingborg kan väl be om pengar, men jag tycker inte att de ska värva samtidigt. Nej, jag håller med om det.
Mm. Bra. Till sist då, åker Östersunds FK IK Sirius ut medan Helsingborg får kolla, eller har vi någon ny syn där?
Nej, jag tror inte att Östersund åker ur. Inte på planen i alla fall. Nej. Då tror jag att HF definitivt är större risk åker ur.
Bra, det var det vi hade för idag. Jag tackar dig Per som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Och jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Du har ju fått ganska många frågor också på den. Jag kan inte svara på någon om bett om dem.
Alltså vad fan var det för frågor?
Jag är ju 14, så är det många som har hört av sig en frågor.
En av veckorna?
Hur länge spelar Alkan Hossic i Malmö? Jag tänker bara om han har bett om man ska svara på någon av dem. Djurgårdens troliga svaga inser, vad betyder buja?
Alltså vi har ju tagit upp många av
dem. Ja, vi har väl det. Och kom och... Ja, skitsamma. Jag köper, jag ville bara kolla.
Ja. Vad fan var du letade efter?
Vad sa du?
Vad
var du letade efter? Nej, jag letade Bosse Nilsson. Bosse Nilsson letade efter.